Bismillahirrahmanirrahim. En annan sak som är viktig att tala om, som är relaterad till en persons dua, är att man inte gör överträdelser i sin dua. Man får inte göra överträdelser i sin dua. Allah azza wa jalla sagt: "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin." Åkalla er Herre med ödmjukan och i tysthet. Han älskar sannoliken inte det som överskrider gränserna. Den här versen finns i surat al-Araf, vers 55. Allah azza wa jalla uppmanar först att man ska göra dua. Och sen säger han vad? Överskrid inte gränserna. Så de lärde från Selef, när de förklarar den här versen, visserligen när man säger Allah azza wa jalla älskar inte de som överskrider gränserna, så är det någonting som är vad? Generellt. De fattar att man överskrider gränserna, att man inte får överskrida gränserna inom någonting. Men eftersom det nämns i början av versen att man ska göra dua, så är det den här versen, när man Allah azza wa jalla, att han inte älskar de som överskrider gränserna, så är versen vad? Relaterad till det här. Och därför Abdullah ibn Abbas, som var profeten sallallahu alaihi wa sallams kusin, och även andra utav Selef, har förklarat den här versen med vad? Att man får inte göra överträdelser i sin dua och andra saker. Så versen handlar först och främst om att man inte får göra överträdelser i sin dua. Där vi kommit en hadith berättar utav Abdullah ibn Mughaffal, att han hörde sin son göra dua. Så säger han: "Son, o Allah, ge mig ett vitt slott i paradisets högra sida som ligger där och där" och så vidare. Han gör en väldigt specificerad dua om någonting i paradiset. Så sa Abdullah ibn Mughaffal: "Säg inte så där, utan när du gör dua, så be Allah azza wa jalla om hans paradis och sök skydd från hans helvete. För profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att det kommer att finnas ett folk som går över gränserna i deras åkallan och deras renlighet." Så profeten sallallahu alaihi wasallam har varnat för det här och har berättat om det kommer ske, och det som förstås när han varnar för den här, när han nämner att det kommer ske på det här sättet, och det som Abdullah ibn Mughaffal förklarade hadithen med, att det här är någonting förbjudet, att man går till överdrift i sin dua. Hadithen är berättad av Abu Daud, och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Det har även kommit en liknande hadith utav Sa'd ibn Abi Waqqas, där han också hörde sin son göra en liknande dua, och han berättade samma hadith. Så det har rapporterats av två utav sahabas att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det kommer komma ett folk som går till överträdelse och gör överträdelse i sin dua. Vad är att gå och göra överträdelse i ens dua? Vad är det, betyder det? Jag ska ta några exempel på det, så kan man förstå ungefär vad det handlar om. Ett utav exemplen var det vi talade om i hadithen, att man specificerar en belöning i paradiset som det inte har kommit en specifik hadith om. Det man säger, jag vill ha ett vitt slott som ser ut så här och så där, och jag vill göra det. Och så fortsätter man så där. Det har inte kommit något specifikt bevis om att en muslim kommer få ett vitt slott som ligger på högra sidan utav paradiset och så där. Så det här är en form av överträdelse i sin dua. En annan sak är att man ber Allah azza wa jalla att hjälpa en att göra synder. Att man ber Allah azza wa jalla att hjälpa en att göra synder. Man ber Allah azza wa jalla om att få ett haram jobb. Man ber Allah azza wa jalla att hjälpa en att fixa en snygg flickvän. Man ber Allah azza wa jalla att hjälpa en med någon liknande grej. Det här är, allting är överträdelse i ens dua. Det är haram i sig och det är en överträdelse i ens dua. En annan sak som är en form av överträdelse i ens dua är att man ber Allah azza wa jalla om någonting som man vet att Allah azza wa jalla inte kommer att göra, baserat på att man känner till hans visdom. Till exempel att man ber Allah azza wa jalla att man kommer få vara kvar i denna dunja för alltid. Eller man ber Allah azza wa jalla att vara kvar på domedagen för alltid. Eller man ber Allah azza wa jalla att man inte behöver äta mat överhuvudtaget tills man dör. Eller att man inte behöver dricka. Eller att man inte behöver andas eller liknande. Man vet att det är någonting som inte sker enligt med Allah azza wa jallas visdom. För man vet att alla människor kommer dö. Och man vet att alla människor, efter de är på domedagen, så kommer de antingen komma till paradiset eller helvetet. Så att be om någonting sån här som man vet att Allah azza wa jalla inte kommer att utföra är en överträdelse i ens dua. Eller att man ber Allah azza wa jalla, en annan form, en annan kategori, är att man ber Allah azza wa jalla om att få en position eller en status som man aldrig kommer kunna nå till. Det vill säga att man ber Allah azza wa jalla att bli en profet. Man ber Allah att bli en ängel. Man ber Allah att bli någonting sån här. Det här är en position som profeterna var utvalda människor. Och det kommer aldrig komma en profet efter Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så man kan inte bli det. Man kan inte bli en ängel och så vidare. Så att göra dua om de här sakerna och be om att bli det är en form av överträdelse i ens dua. En annan form av överträdelse i ens dua är att göra, att be om förbannelser eller att förbanna andra muslimer. Man gör la'na. Man säger att må Allah förbanna den här personen och så här. Och det här är någonting som är förbjudet. Det finns vissa specifika situationer och så vidare som ulema har nämnt att det kan vara tillåtet. Men rent generellt att förbanna andra muslimer och göra la'n på andra muslimer. Det generella principen är att det här är en överträdelse i dua. Och det är förbjudet och någonting man inte ska göra. Och det är också som broder nämnde, det är en av anledningarna till att ens dua inte blir accepterad. För att man har överträtt i ens dua och det här är någonting som är förbjudet. Och som nämndes i versen, Allah azza wa jall älskar inte dem som skrider över gränserna. Dajib, en av de bästa sätten att man ska kunna få sin dua accepterad är att man gör någonting som kallas för tawassul. Tawassul. Genom att man gör tawassul så ökar man ens chans att kunna komma närmare Allah och därav få sin dua accepterad. Tawassul betyder att man gör någonting som får ta den närmare Allah azza wa jall. Allah azza wa jall har sagt: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila." Och ni som tror, frukta Allah och sök därefter att komma närmare till honom. Versen finns i surat al-Ma'idah, vers 35. Att Allah azza wa jall har uppmanat de troende att söka al-wasila, göra tawassul för att komma närmare honom. Men som vi känner till i islam, så hur är det man kommer närmare Allah azza wa jall? Är det genom innovationer eller genom profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna? Alla vägar till Allah är stängda förutom profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallams väg. Alla innoverade vägar som människor kan komma på, om det så ska vara en miljard vägar, stängda. Enda vägen på, som går till Allah azza wa jall är vägen genom Koranen och sunnan. Så att hitta på en egen form av tawassul är en innovation. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Att den som innoverar och hittar på någonting i den här religionen som inte är ifrån den, så blir den tillbakavisad. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd." Den som gör en handling som inte är i enlighet med vår angelägenhet, inte i enlighet med den här religionen, kommer att få den tillbakavisad. Och vissa av salaf brukade säga att den personen som gör innovationer för att komma närmare Allah och kämpar, så ju mer han kämpar med sina innovationer, så kommer han bara längre och längre ifrån Allah. Så genom att man gör tawassul i enlighet med Koranen och sunnan, så kommer man närmare Allah. Genom att man gör tawassul med innovationer, så kommer man bara längre och längre ifrån Allah. Och det går emot själva huvudsyftet med att göra tawassul. Det har kommit 3 stycken tillvägagångssätt i Koranen och sunnan som man ska göra tawassul på. 3 stycken sätt. Som bevisen i Koranen och sunnan tyder på att man kan göra. Den första är att man gör tawassul genom Allah azza wa jalls namn och attribut. Är att man åkallar Allah azza wa jall genom hans vackraste namn. Allah azza wa jall har sagt: "Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha." Till Allah tillkommer de vackraste av alla namn, så åkalla honom med dem. Så när man ska göra dua, så är det passande och någonting som är älskvärt av Allah subhanahu wa ta'ala, att man åkallar honom genom hans vackraste namn. Och att man väljer ut de passande namnen vid det passade tillfället. Så ber man om förlåtelse, så frågar man Allah azza wa jall genom vilka namn? Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman och så vidare. Och ber man Allah azza wa jall om att bli försörjd, så åkallar man Allah azza wa jall Ar-Razzaq, Al-Wahhab och så vidare. Al-Mannan. Och hur ska man känna till vilka namn man ska använda vid vilka tillfällen? Genom att man skaffar sig kunskap. Genom att man skaffar sig kunskap om Allah azza wa jalls namn. Och därav, av den här anledningen, så hade jag förra året en serie där jag gick igenom och förklarade namn efter namn av Allah azza wa jalls vackraste namn. Så den som vill gå tillbaka till det kan dra nytta av det där vid Nillahi Ta'ala. Och om Allah azza wa jalla underlättar i framtiden, ska jag försöka gå igenom resten av de här namnen som har kommit i Koranen och Sunnan. Så det första sättet att komma närmare Allah Azza wa Jal i sin dua är vad? Att man åkallar Allah Azza wa Jal med hans vackraste namn, och man gör det baserat på kunskap. Ett annat sätt man kan göra tawassul på är att man nämner i sin dua goda handlingar som man gör. Till exempel att man säger: "Åh Allah Azza wa Jal, jag tror på dig och jag tror på ditt sändebud, så förlåt mina synder." Till exempel. Man nämner någon god handling man har gjort. Det har kommit i slutet av surat Ali Imran att Allah Azza wa Jal har prisat de troende för olika saker de gör. Och bland de saker han nämnde att de troende gör är olika former utav dua. Att de troende säger: "Alladhina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar." De som säger: "Vår Herre, vi har trott. Så förlåt våra synder och skydda oss från helvetets elden." Straffet i helvetet. Så först nämner de i början av sin dua vad? "Rabbana amanna." Vår Herre, vi har trott. Och därefter så bad de om att bli förlåtna för deras synder och skyddade från helvetets elden. Och sen har det också nämnts i verserna som kommer därefter: "Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar." Vår Herre, vi har hört en kallare som kallade till tro och sa: "Tro på eran Herre, och vi trodde på våran Herre, så förlåt våra synder och ta bort våra dåliga handlingar och låt oss dö tillsammans med det rättfärdiga." Så vad är det de säger i den här duan? De nämner först att de hörde om profeten sallallahu alaihi wasallam och att han kallade dem till tro och de ska tro på deras Herre, så de trodde på honom. De nämner det i början av sin dua. Och därefter så ber de om förlåtelse för sina synder. Och bland de sakerna som också tyder på den här principen är en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat om tre stycken personer från Bene Israel. Tre stycken personer från Bene Israel, alltså de nationerna som levde innan oss. De gick in i en grotta. När de var inne i den här grottan så kom det en stor stenbumling och la sig framför hålet som de kom in i grottan igenom. Och de kan inte ta sig ut därifrån. Så vad gör de? De gör dua till Allah Azza wa Jal att han ska ta bort den här stora stenen som hindrar öppningen till grottan som ska kunna komma ut. Så de gör dua, och i deras dua så nämner den ena att han har hållit sig borta från att göra zina vid ett tillfälle då det var väldigt lockande för honom att hamna i zina. Och vad händer? En bit utav. Och sen ber han att Allah Azza wa Jal, han ska ta bort den här stenen. Så en bit utav stenen går bort. Och en berättar om hur, säger i sin dua, hur mycket han brukar ta hand om sina föräldrar och en specifik situation som hände med hans föräldrar. Så en del till utav stenen försvinner. Och den tredje nämner om hur han hade personer som var anställda till honom. Hur han gav deras rättighet och tog hand om dem och så vidare. Och sen försvinner resten av stenen. Så det här tyder på att profeten sallallahu alaihi wasallam, när han nämnde det här på ett prisvärt sätt om de här personerna, hur de gjorde dua, så sa de vad i sin dua? De nämnde sina goda handlingar som de har gjort. Och sen åkallade de Allah Azza wa Jal att komma ur denna svåra situation. Och vilket även hände då, för att Allah Azza wa Jal besvarade deras dua. Så ett av de sätten man kan säga när man gör dua är att: "Åh Allah, jag tror på dig, jag tror på ditt sändebud. Och Allah, jag försöker göra så gott som möjligt för att jag höll mig borta från att göra zina, så skydda mig från att hamna i zina i framtiden" och liknande. Tredje sättet att göra tawassul på är att fråga en levande, närvarande och kapabel person som är rättfärdig om att göra dua till en. Det vill säga, det finns en person på plats och man behöver att någon ska göra dua för den. Och han är levande, det är inte en död person man går till. Och han är närvarande, man sitter inte här i Sverige och åkallar en person som bor borta i Kina att han ska göra dua åt den. Utan en levande, närvarande och kapabel, någon som kan prata. Inte någon person som inte är kapabel att prata eller kunna hjälpa med den här saken. Och han är rättfärdig, man frågar inte personer som är stora synder om att göra dua till den. Då är det tillåtet att fråga den personen och säga: "Kan du göra dua för mig. Och bland de sakerna som tyder på det är att det kom en beduin till profeten sallallahu alaihi wasallam när han gjorde khutba. Och det hade varit torka under en lång tid, så djuren började dö och växtligheten började torka ut. Så han sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, vi har den här svåra situationen, så kan du göra dua för oss? Och det var helt blott över hela himlen. Man kunde inte se ett enda moln. Så profeten sallallahu alaihi wasallam tar upp sina händer och gör dua. Så samlas det moln från hela himlen och det börjar regna ner. Och han går inte därifrån förutom att hans skägg är vått av allt regn som har kommit. Och sen så går han där ifrån. Så beviset från det är alltså att beduinen kom och frågade profeten sallallahu alaihi wasallam att göra dua åt honom. Och bland de sakerna som också tyder på det är att Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, efter profeten sallallahu alaihi wasallams död, gick till profeten sallallahu alaihi wasallams farbror al-Abbas radiyallahu an och sa till honom, det har varit mycket torka nu, kan du göra dua för oss? Vi brukar göra tawassul genom profeten sallallahu alaihi wasallam när han levde, och nu när han är död så går vi till dig som är hans farbror, kan du göra dua för oss? Däremot så bör man, gällande den här saken, så bör man tänka på två stycken saker. För det första, om man ska göra det här, så är det bättre generellt att man gör dua för sig själv. Att man gör dua för sig själv. För att den personen, till exempel nu, en person har jättesvårt hemma eller jättesvårt med en annan person. Vem är det som kommer ha mest uppriktighet i sin dua? Vem är det som kommer ha mest uppriktighet i sin dua? Att du går och frågar en person som är rättfärdig, måste jag göra dua för mig? Nej, den personen känner inte av din situation och känner inte av hur mycket det är. Och det är du när du gör dua själv. Det är då du har mest koncentrerad i din dua. Så att bara gå och säga till höger och vänster, gör dua för mig. Personen, hälften av tillfällena så glömmer han bort det eller någonting. Eller säger bara, Allah hjälper dig eller någonting. Nej, det är inte samma sak som en person som har varit med om en svår situation själv och gör dua för sig själv. Det är en helt annan sak. Och en annan sak man ska också vara försiktig med är att det här kan bli fitna för människor. Om alla hela tiden kommer till en broder till exempel. Eller till en syster. För de systrar som lyssnar på Paltok. Eller inspelningen. Att man kommer till en broder. Alla kommer hela tiden till en broder. Gör dua för mig. Åh, du är rättfärdig. Gör dua för mig. Vad leder det här till slut? Man tror att det är sant. Jag är fett rättfärdig. Kolla, alla vill ha min dua. Kolla hur bra jag är. Även fast man kanske inte säger det, så kan det leda till sådana här känslor där inuti. Så man ska vara försiktig att det här ska leda till fitna för folk. Och där har vi kommit en berättelse från en av Selef. Hur de bad honom att göra dua. För att när Selef generellt gjorde det här, så gjorde de det för saker och ting som var för allas nytta. Till exempel som det här med regnbönen. De stora sahabas till exempel, de brukar inte gå och säga till vem som helst, gör dua för mig. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säger att det här är någonting som inte är uppmanat att göra. Om man gör det så är det tillåtet, men det är inte någonting man är uppmanad att göra. Utan det är vid de här stora tillfällena som beduiner när det torkade, eller Umar ibn al-Khattab och liknande. Det till och med kom att en av Selef, när han var med om en sån här sak, de sa till honom, gör dua för oss att det ska regna. Så han tar upp händerna och gör dua och det börjar regna. Och alla tittar på honom, hans dua blir accepterad så här. Så han till och med gör dua att Allah azza wa jalla ska ta hans liv för att det inte blir så mycket fitna för honom. Om det här kommer leda till fitna för honom, att han ska ta hans liv. För att det här är fitna, utan tvekan. Tänk er själva om man är framför massa människor och man lyfter upp sina händer och gör dua och den saken händer precis framför en. Till att Allah azza har direkt besvarat ens dua. Det är ingenting att leka runt med. Så att man ska akta sig för att man, den här saken blir fitna för folk och hela tiden går till en och samma person och hela tiden, eller att alla ska gå till en person och säga, gör dua för mig. Så man ska akta sig för de här två sakerna. Det här är som sagt om tre stycken föreskrivna sättet man kan göra dua, tawassul på. Genom Allah azza wa jallas namn och attribut, genom att man nämner sina goda handlingar i duan och genom att man frågar en närvarande, levande, kapabel, rättfärdig person om att göra dua för en. Och det här är någonting man inte ska göra för mycket av, utan man gör det relaterat till stora saker om det finns ett behov av det. Taib, vi sa som sagt att det finns tawassul enligt sunnan och så finns det tawassul som är innoverat. Och det här är tyvärr någonting som är utspritt i den muslimska världen. Innoverade former utav tawassul. Och de här innoverade former utav tawassul som folk håller på med kan ibland vara kirk, klart och tydlig kirk. Som tar en person ut ur islam. Ingenting att leka runt med. Vissa saker är någonting som är, vissa ulema säger det är kirk och vissa säger att det är bidah. Och vissa former är bidda och det är inte kirk, men det är utan tvekan någonting farligt och förbjudet. Så den formen som är kirk, klart och tydligt att göra, den formen av tawassul som folk kallar för tawassul, men det är inte enligt med Koranen och Sunnan, det är att man går till döda människor och ber dem om saker och ting som endast Allah azza wa jall kan ge en. Det vill säga man går till en död person och säger, till exempel till profeten sallallahu alaihi wasallam, eller man går till en rättfärdig sheikh, eller man går till en liknande grej och säger, skänk mig ett barn, gör mig frisk, rädda mig, ge mig välsignelse, liknande. Att be om de här sakerna till en död person är stor form utav kyrk som tar en person ut ur islam. Det här är någonting som är jättefarligt. För vi pratade om förra lektionen, att göra dua till Allah azza wa jall, att dua är den bästa formen utav ibada, och att rikta någon form utav dyrkan till någon annan än Allah är vad? Wa abdullaha wa la tushriku bihi shay'a. Dyrka Allah och sätt ingen vid hans sida, det vill säga håller borta från kyrk. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa, den som dör och han åkallar någon annan än Allah kommer att gå in i helvetes elden. Taib. Den andra formen som vissa utav de lärda säger är kyrk och andra säger att det är bidda. Vissa säger alltså att det är politeism och vissa säger att det är en innovation. Det är att man går till en dödes grav och säger, gör dua åt mig. Man kunde ju gå till levande människor och säga, gör dua åt mig. Man kan inte gå till en levande människa och säga, ge mig barn. Man kan inte gå till en levande människa och säga, ge mig, se till att det regnar eller liknande. Utan man kan gå till en levande människa och be honom göra dua till Allah. Om man istället gör det här till en död människa, så är det någonting profeten sallallahu alaihi aldrig har gjort, aldrig har uppmanat till, aldrig någonting som sahabas gjorde eller liknande. Så det är utan tvekan en innovation. Det är utan tvekan någonting som är förbjudet och någonting man inte ska göra. Men är det kyrk eller inte? Vissa lärda säger att det här skiljer sig inte från den personen som åkallar de döda om någonting som bara Allah azza wa jalla kan ge dem. Eftersom den döda inte hör. Den döda är inte kapabel att göra dua åt den här personen och så vidare. Så vissa säger att det är kyrk och vissa säger att det är innovation. Men vilken av de två åsikterna de lärda än har nämnt, så är det utan tvekan någonting man ska hålla sig borta från och någonting som är väldigt farligt. Den tredje formen av innoverad tawassul som folk håller på med som en innovation, men inte kyrk, det är att man åkallar Allah. Men man säger, och Allah, vid statusen av den här personen eller vid hans essens, alltså vid profeten sallallahu alaihi wasallam status hos dig, så ber jag dig att besvara min dua. Det här är ingenting som har kommit till profeten sallallahu alaihi wasallam sunna med autentiska hadither och ingenting som man ska göra. Så det är en bidda. Och det är någonting som är farligt. Och det är någonting man inte ska göra. Men att man ska säga att det här tar personen ut ur islam, så nej. Ta inte personen ut ur islam för att man har endast åkallat Allah azza wa jall, men man har gjort det på ett innoverat sätt. Så det finns tre former av innoverade tawassul som folk brukar hålla på med. Och det finns säkert fler än så. Men det är som sagt att åkalla de döda om saker och ting som endast Allah kan skänka. Att åkalla de döda om att de ska göra dua för en. Eller att man åkalla Allah azza wa jall vid någon rättfärdig persons status. Taib. När man gör dua är det viktigt att man väljer ut rätt tidpunkt när man gör det. Man ska generellt göra dua alltid. Alltid göra dua. Men det finns vissa tidpunkter då det är större chans att ens dua kommer att bli accepterad. Det har kommit bevis från Koranen och Sunnan, och särskilt Sunnan profetens sallallahu alaihi wasallam Sunna, som tyder på att det finns vissa tidpunkter då ens dua, det är större chans att den blir besvarad. Så man ska lägga extra mycket vikt vid de här tillfällena att göra dua. Det första utav de här tillfällena är vid den sista tredjedelen av natten. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Det är en hadith berättad utav Bukhari och Muslim att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att vår herre stiger ner till den lägsta himlen när det är en tredjedel utav natten kvar, och han säger, men vem är det som åkallar mig, så ska jag besvara hans åkallan, och vem är det som frågar mig, så ska jag ge honom det han vill. Och vem är det som ber mig om förlåtelse, så ska jag förlåta hans synd. Så vid det här tillfället är det utan tvekan uppmanat att man ska göra dua och att man ska be nattbönen. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah har sagt: under den sista delen av natten vänder sig människornas hjärtan till Allah och mjuknar upp på ett sätt som inte sker under andra tider. Och det här är någonting man känner av verkligen. Den som Allah azawajal ger framgång till att kunna be under natten, under sista tredjedelen av natten. När man vaknar upp och man gör wudu och man ställer sig och ber eller gör dua vid den här tillfällen, så känner man utan tvekan hur annorlunda det är att göra dua vid det här tillfället och vilken khushu och ödmjuka man har i sin dua jämfört med hur det är vid andra tillfällen. Så det här är ett uppmanat tillfälle då man ska göra dua sista tredjedelen av natten. Och nu är man ändå vaken mellan Isha och Fajr, som många är. Så alhamdulillah, många saker kan vara svårt under sommaren. Men det här är någonting som inte andra länder har lätt att göra. Utan vi kan be den här sista tredjedelen av natten. Och det är väldigt lätt nu för oss som är här i Sverige. Visserligen svårare för oss att fasta. Men det är lättare för oss att be Qiyam al-Layl. Så utnyttja den här grejen nu under natten. Om man ändå är vaken mellan Fajr, mellan Isha och Maghrib, Isha och Fajr, så varför ska man låta den här tiden gå iväg utan att man gör den här nattbönen och utan att man gör den här duan då som blir accepterad? Taib, en annan tidpunkt som ens dua blir accepterad är en tidpunkt som är under fredagen. En tidpunkt under fredagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam pratade om fredagen. Så sa han: fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim qa'imun yusalli yas'alullaha shay'an illa a'tahu iyyah. En hadith berättar utav Bukhari och Muslim där profeten sallallahu alaihi wasallam pratade om fredagen. Så sa han: det finns en tidpunkt under fredagen. Om en muslim står och ber under den, så kommer Allah och frågar honom om någonting, och frågar Allah om någonting, så kommer han att ge honom denna sak. Gällande vilken tidpunkt det här är, så finns det två stycken autentiska hadither som tyder på vilken tidpunkt det är. Det finns många, de lärde har nämnt olika tidpunkter. Det finns två stycken autentiska hadither. Den ena är Sahih Muslim och den andra i Ibn Majah och Ibn Hajar säger att den är autentisk. Den första är att profeten sallallahu alaihi wasallam frågade sig vilken tidpunkt det är. Så sa han: hiya baina yajlis al-imam ila an tuqda as-salah. Det är mellan att imamen sätter sig ner på minbaren på fredagsbönen tills att bönen blir vad? Blir färdig. Så när imamen till exempel gör dua, eller när han sätter sig där och man gör dua, eller mellan de två stycken khutbas, alltså det här tillfället han sätter sig ner, eller under ens bön, så är det uppmanat att man ska göra extra mycket dua. För det här är en av de tidpunkter under fredagen då ens dua blir accepterad. Och den andra hadithen som är autentisk är att Abdullah ibn Salam sa till profeten sallallahu alaihi wasallam att han läste om denna tidpunkt i Torarullarna också. Abdullah ibn Salam var ju judisk rabbi förut, som blev muslim. Han sa att han läste om att den här tidpunkten är nämnd i Torarullarna också. Alltså som han nämnt i Gamla Testamentet också. Men vilken tid är det? Frågade han profeten sallallahu alaihi wasallam. Så sa han att det är sista tiden av dagen. Det vill säga mellan Asr till Maghrib. För sista tiden av det arabiska dygnet som man räknar är, dygnet tar slut när solen har gått ner. Så, mellan Asr till Maghrib. Så sa han, så sa Abdullah ibn Salam: men man får inte be då. För efter Asr så får man inte be. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att när en person har bett och sitter kvar på platsen han har bett på, så räknas det som han ber så länge han är kvar på den här platsen. Så på Jumma, när man bett Jumma, så är det uppmanat att man sitter kvar i moskén efter man är färdig med Asr-bönen. Sitter kvar i moskén och sitter och gör dua. Och om man kan göra det innan Maghrib också, så är det bra generellt hela vägen fram till Maghrib. Så att sitta kvar då efter Asr-bönen och göra dua är någonting som är rekommenderat. Det är en av de tiderna ens dua blir accepterad. Och den här hadithen finns i Sunan ibn Majah och Imam ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah har sagt att den är autentisk. Det här är två tillfällen. Tredje tillfället som det är uppmanat att man ska göra dua är under Ramadan. Och särskilt under de 10 sista nätterna. Och särskilt under den natten man tror att det är Laylatul Qadr. Generellt under Ramadan så är ens handlingar mer accepterade. Och dörrarna till paradiset öppnas och dörrarna till helvetet stängs. Och shayatin, den stora rebelliska shayatin kedjas fast. Så att göra dua under Ramadan generellt är bra. Och att kämpa extra mycket under de 10 sista dagarna, ännu bättre. Och att kämpa extra mycket under Lailat al-Qadr är som är räknas som 1000 månader, är som sagt någonting väldigt uppmanat. Tayyib, fjärde till tidpunkten det är uppmanat att man gör dua på är Arafadagen. Arafadagen är vilken dag i Dhul-Hijjah? Nionde dagen i månaden Dhul-Hijjah, som är den 12:e månaden i Hijra-kalendern, när man gör vad? När man gör Hajj. Så man är på Hajj, så under den 9:e dagen i månaden, det vill säga den andra dagen efter att Hajj kommer igång, Hajj börjar den 8:e, så på den 9:e så börjar Arafadagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt om Arafadagen, afdalu du'a du'a yawmi Arafa. Den bästa du'a man kan göra är den du'a man gör på Arafadagen. Hadithen är berättad utav Tirmidhi och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. En annan tidpunkt då hans dua blir accepterad är mellan adhan och iqama. Mellan adhan och iqama. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att dua la yuraddu bayna al-adhan wal iqama. Åkallan blir inte tillbakavisad mellan adhan och iqama. Så när man går in i moskén och man hör imamen göra dua, så ber man generellt två rakat eller fyra rakat beroende på vilken bön det är. Och så sätter man sig ner och då ska man göra dua. Förens dua eller generellt när man är i bönen och efter det ska man göra dua. Lyfta upp sina händer eller att man gör utan att lyfta upp sina händer och göra dua. För att det här är en av de tillfällen då ens dua blir accepterad. En annan tidpunkt då ens dua blir accepterad är när de två arméerna möts under jihad. När muslimer är ute och gör jihad, de krigar och de två arméerna möts, då ska man göra dua. Att Allah azza wa jalla skänker en martyrskap, att man blir shahid. Eller andra saker, att muslimerna får seger i det här slaget och så vidare. För profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt Ithnatani la turaddan au qallama turaddan ad-dua inda nida wa inda al-ba's hina yaljamu ba'duhum ba'da. Att två stycken dua blir inte tillbakavisad eller väldigt sällan tillbakavisade. Den dua man gör vid bönutropet och den duan vid slagfältet när de två arméerna krigar mot varandra. Hadithen är berättad av Abu Daud och Ibn Hajar säger att den är autentisk. Så att vid det här tillfället, om det här då skulle hända för någon muslim, att han är med vid ett sådant här tillfälle, så ska man inte glömma bort att göra dua. För att det här är ett av de tillfällena då ens dua blir accepterad. Taib, sjunde tillfället som ens dua blir accepterad är i slutet av bönen. När man är färdig, man har gjort sin tashahud. Man har sagt Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad och så vidare. Och man även har gjort isti'ada från de här fyra sakerna. För vissa utav ulema säger att det är obligatoriskt, men det är i alla fall starkt rekommenderat. Efter det ska man sitta kvar och fortsätta att göra dua. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har frågats vilken dua som blir mest accepterad. Så sa han, den som man gör i slutet av natten som vi tidigare pratade om, sista tredjedel av natten, och den man gör i slutet av sin bön. Så i slutet av sin bön, efter tashahud, så sitter man kvar så gott det går. Och man fortsätter att göra dua. Och denna dua kommer bi idnillahi ta'ala att bli accepterad. Det här var då sju tillfällen. Då hans dua blir accepterad sista tredjedelen av natten. Den här tidpunkten på Jumma som var antingen är när imamen sätter sig på minbar tills att han blir färdig. Eller efter Asr. Och sen under Ramadan och särskilt under 10 sista nätterna. Under Lailat al-Qadr. Och så Arafadagen och tiden mellan Adhan och Iqama. Och vid tidpunkten då de två arméerna möts vid Jihad fi sabilillah. Och den sjunde i slutet av bönen. För det här saken som profeten sallallahu alaihi wasallam sa. Taib, det här är då de sju stycken tidpunkterna då ens dua blir accepterad. Det finns även vissa situationer som man kan befinna sig i då ens dua blir accepterad. Det här var specifika tidpunkter på natten och sådär. Nu finns det även, vissa situationer man kan befinna sig i då ens dua blir accepterad. En av de här situationerna Den första av dem, jag kommer nämna 12 situationer. Därför jag sa till bröderna, ta med papper och penna för annars kommer jag inte komma ihåg. Första var, när man är i bönen och särskilt när man är i sujud. När man är i sujud. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, aqrabu ma yakun al-abd min rabbihi wa huwa sajid fa aktharu ad-du'a. Hadith berättar utav Imam Muslim i hans sahih att en tjänare kan inte komma närmare sig en herre än när han är i sujud. Så gör mycket du'a då. Så hadithen tyder på att man är som närmast sin herre vid det här tillfället, och det tyder på vad? Att man ska göra mycket du'a då. Och en annan hadith av profeten sallallahu alaihi wa sallam sagt, وَأَمَّا السُّجُودْ فَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَى فَقَمِنُوا نَنْ يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Även den här hadithen är berättad av en muslim, han sahih, att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, vad det gäller sujud, så kämpa hårt med att göra du'a när ni är eran sujud, för att det är stor chans att eran du'a ska bli accepterad då. Så som sagt, när man befinner sig i sujud, så ska man göra extra mycket du'a, för det är då man är som närmast med sin själ till sin herre subhanahu wa ta'ala, och det är då ens du'a kan ha störst chans att bli accepterad. Det här var nummer ett. Jag kommer nämna nummer två och tre och fyra tillsammans, eftersom alla har kommit till en och samma hadith. Och det är när man reser och fastar och gör du'a för sitt barn. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, ثلاث دعوات لا ترد, دعوت الوالد, دعوت الصائم och دعوت المسافر. En hadith berättad utav al-Bayhaqi i Sunan al-Kubra och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam, det finns tre stycken du'a, tre stycken åkallan som inte blir tillbakavisade. När föräldrar gör du'a, det vill säga att man gör du'a för sina föräldrar, och det är någonting, de bröder som har barn eller de systrar som lyssnar som har barn, tänk på att göra mycket du'a för era barn. För den du'an blir bidden där är ta'ala accepterad. Det andra är när man är den fastandes du'a. Dels när man är under ramadan och dels utanför ramadan. Så gör mycket du'a när man är fastandes. Och särskilt när man bryter fastan. Det har kommit andra specifika hadither om när man bryter fastan så blir ens du'a accepterad. Så då ska man lyfta upp sina händer till Allah subhanahu wa ta'ala och göra du'a att han accepterar det från en. Och den resandes du'a. Och det pratade vi om igår. Att när man är på resa så blir ens du'a accepterad. För man är som mest behov av att få en accepterad du'a. För man befinner sig långt ifrån sitt hem. Och det är oftast svårigheter som man går igenom. Så nummer 2, 3 och 4 är den fastandes, den resandes och förälderns du'a. Taib, nu kommer vi nämna 5, 6 och 7. Alla de har nämnts i samma hadith också. När man åker iväg för att göra jihad, när man gör hajj och när man gör umrah. Alltså jihad, man krigar för Allah subhanahu wa ta'ala skull. När man gör hajj, när man gör pilgrimsfärden. Och när man gör umrah. Alla de personernas du'a blir accepterad. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, Al-ghazi fi sabilillah, wal-hajj, wal-mu'tamir, wafdullah. Da'ahum fa'ajabuhum, wasa'aluhu fa'atahum. Fa'ajabuhu, wasa'aluhu fa'atahum. Den som gör jihad för Allah azza wa jalla skull, och den som åker på hajj, och den som gör umra, är wafdullah. Och jag vet inte riktigt hur man ska översätta wafdullah, men det är i alla fall Allah azza wa jalla, typ kunna säga, tjänare som har kommit till honom eller liknande. Allah azza wa jalla har kallat på dem att de ska komma för att göra jihad, eller för att de ska göra hajj, eller de ska göra umra, och de har besvarat hans kall. De frågar honom och han ger dem vad de behöver. Så vid de här tre tillfällena så blir även ens du'a accepterad. Jihad, hajj och umrah. Men under hajj så finns det i sin tur 6 stycken tillfällen då ens du'a blir extra mycket accepterad. I hajj generellt, ens du'a har stor chans att bli accepterad. Men under hajj finns det 6 stycken tillfällen då den blir extra accepterad. Den första, tiden mellan dhuhr till maghrib på Arafah-dagen. Den som har gjort hajj vet hur det är, och den som har läst om hajj eller studerat om det vet hur det är. 8:e dagen så börjar ens hajj. 9:e dagen åker man till Arafah. Och man ber dhuhr och asr, man slår ihop dem och ber dem efter varandra. Så är det khutba. Man har lyssnat på en khutba. Det brukar vara muftin i Saudiarabien som har den här khutban sedan 20 år tillbaka eller liknande. I alla fall, det är han som har khutban. Man lyssnar på den. Och sen sätter man sig ner och gör dua. Och man gör dua från alltså dhuhr fram till maghrib. Och man kanske läser lite Koran, man gör andra saker också. Så vidare. Profeten Sassan har ju sagt att det här, den bästa dua man kan göra är duan på Arafadagen. Och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah har sagt att det är känt att på Arafas eftermiddag så kommer det ner tro och barmhärtighet och ljus på pilgrimernas hjärtan som inte går att förklara. Alla personer, som sagt, Sheikh al-Islam säger, det går inte att förklara. Och det är bara den personen som har varit med om hajj som verkligen känner av den här saken. Att sätta sig där i det tält där man befinner sig i, eller där man står, eller där man sitter. Och sitta där mellan dhuhr fram tills att solen går ner och göra dua. Är en helt specifik känsla. Och det är utan tvekan, så som Sheikh al-Islam säger, det går inte att förklara. Utan det här är en av de tillfällen då ens dua blir accepterad. Och det kommer ner barmhärtighet över människorna. Och man känner av den här saken. Och det är någonstans, som sagt, det är tillfället då man ska göra mycket dua. Och jag har hört om vissa utav Mashiach, subhanallah, som har satt sig efter dhuhr och sätter och håller sig upp. Tänk ändå dhuhr, nu snackar vi om klockan 1 på dagen ungefär. Fram till maghrib, vi snackar klockan 7, typ 6-7. Och sitter med händerna uppe så här och gör dua hela tiden. Tills att man ser hur de börjar skaka händerna och de börjar till och med svettas lite för att det är så jobbigt att hålla upp händerna. I 5 timmar sitter med händerna så där och göra dua. Men det är Allah azza wa jalla som ger framgång till sina tjänare att kunna göra det till den han vill. Och sen finns det de som sitter och snackar och inte får framgång utav Allah azza wa jalla. Sitter och bara snackar under hela tiden och inte gör den här grejen. Men utan tvekan, gör man hajj så utnyttjar Arafadagen och gör så mycket dua som möjligt. Det var då första gången under hajj. Andra gången är vid Mash'ar al-Haram. Det är när man har varit på Arafa så går man sen vidare till ett ställe som kallas för Mash'ar al-Haram. Allah azza wa jalla har sagt فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Ayat finns i surat al-Baqara, vers 198. Att när ni har gått ifrån Arafa så åminns Allah vid Mash'ar al-Haram. Så när man är färdig vid Arafa där så rör man sig mort mot Mash'ar al-Haram. Där ska man göra vid Muzdalifa då, och där ska man göra mycket dua också. Och profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde mycket dua när han var där borta på Mashar al-Haram. Tillfälle nummer 3 och 4 är på dels Safa och Marwa. Den som har gjort Umra eller Hajj vet vad man pratar om. Det är när man har gjort färdigt tawaf så går man mellan de här två bergen som kallas för Safa och Marwa. Och gör det som kallas för Sa'i. Man börjar på Safa och ställer sig upp och lyfter upp sina händer och gör dua. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra lång dua där. Och nämnde specifik dhikr. Och sen gjorde han dua mellan varje gång han gjorde dhikr där. Så man ställer sig och gör mycket dua när man är uppe på Safa. Sen går man och man fortsätter göra dhikr och dua under hela vägen när man går där. Det tar till ungefär 700 meter man promenerar. Sen ställer man sig uppe på Marwa och gör dua. Och så går man tillbaka till Safa och gör dua. Och så går man fram och tillbaka och sådär. Men både vid Safa och Marwa, alltså nummer punkt 3 och 4, är bland de tillfällen man ska göra mycket dua. Och punkt 5 och 6 under Hajj är när man har kastat stenarna på, det finns ju 3 stycken pelare, men det är bara 2 stycken utav dem man ska ställa sig och göra dua efter. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade stå där länge efter han slängde de här stenarna och göra dua länge. Så när man har kastat de här små stenarna vid de här 3 stycken pelarna, så vid den första och vid den andra så ska man ställa sig och göra dua länge. Så det var som sagt de här 6 stycken tillfällen under Hajj. Det är på Arafadagen, det här mellan dhuhr till maghrib. Och det var vid Mashar al-Haram, och det var vid Safa, och det var vid Marwa. Och det var när man kastade stenarna på de här 2 stycken av de 3 stycken pelarna. Taib, den 8:e tillfället då hans dua blev accepterad. Den förtrycktes dua. En person som är förtryckt av någon annan, om han gör dua så blir den accepterad. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Wattaqi da'watil madlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allahi hijab." En hadith berättar utav Imam al-Bukhari. Akta dig för den förtrycktes dua, för det finns ingenting mellan den och mellan Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns ingenting som hindrar att den ska bli accepterad. Och det här är någonting som är väldigt, väldigt farligt som man ska akta sig för. Och det finns otroligt många exempel genom historien hur folk som har blivit förtryckta vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala och ber Allah azza wa jalla att hämnas för den mot det här förtrycket. Och så hämnas Allah azza wa jalla på denna människa som har gjort det här förtrycket. Och han blir utsatt för diverse olika prövningar i hans kropp genom sjukdomar, genom att han dör, genom att han får vara igenom svåra olyckor, genom att någon nära utav hans, någonting han äger försvinner eller liknande. Och det här ska man vara väldigt försiktig av. Att förtrycka människor fysiskt genom att man slår människor och förtrycker dem och gör dåliga saker mot dem. Man förtrycker sin fru, man förtrycker sina barn, man förtrycker släktingar, förtrycker vanliga människor. Vare sig det är muslimer eller icke-muslimer, förtrycker allt är förbjudet. Eller att man förtrycker människor verbalt, till exempel att man mobbar människor och alltid trycker ner, klankar ner på människor. Att man förtrycker människor på de här sätten. Man ska akta sig att den här personen kanske tar upp sina händer i sista tredjedelen av natten och ber Allah att straffa den här personen. Och det är tillåtet att göra dua mot den personen som har förtryckt den. Allah säger vad jaza och säger att inte säger att mithluha. Att belöning eller lönen för den personen som har gjort någonting ont är att någonting ont kan göras emot den. Det vill säga man får hämnas. Men man ska inte göra vad? Överträdelse. Så den som har förtryckt den får man göra dua mot. Men det är bättre att man förlåter och är överseende. Så om någon förtrycker den genom att själens grejer, slår den eller liknande, så är det tillåtet att göra dua mot den. Och man ska passa sig och verkligen akta sig för att förtrycka andra, vem det än är. För som sagt, den här duan kan bli accepterad. Taib, det nionde tillfället och situationen då hans dua blir accepterad innan man gör dua för sin broder. Och den blir accepterad för honom. Att han ska få den saken. Och det går tillbaka till en själv också. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Da'watul mar'al muslim li akhihi bi dhahri al-ghaib mustajaba. Inda ra'sihi malakun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malik al-muwakkal bihi amin wa laka bimithl. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att när en person gör dua, en muslim gör dua för sin muslimska broder när han inte är närvarande, man sitter för sig själv och man gör dua att han ska få den saker som den personen söker, så blir den accepterad. Man har en ängel som sitter vid ens huvud som säger när man gör dua för en person med gott, det vill säga man gör inte dua mot honom, man gör dua för honom, man säger någonting gott som ska ske honom, så säger den här ängeln amin, det vill säga och Allah accepterar den här duan. Och du ska få samma sak. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Och det här tyder på hur muslimerna ska ha rent hjärta mot varandra. Det vill säga att nu till exempel, det finns många bröder, jag kan ta ett exempel för det är det jag hör väldigt mycket av. Många bröder vill gifta sig, eller hur? Alla sitter och nickar med. Gifta som ogifta bröder, Allah omstånd. I alla fall. Många bröder vill gifta sig till exempel. Om man går och tänker på det och så vidare. Hur många är det egentligen som tänker på, istället bara för att göra dua för sig själv hela tiden, att man vet att en annan broder eller syster som lyssnar, en annan syster, är också behovet av att gifta sig. Och man gör dua för den istället. Den här duan för den personen blir accepterad och för en själv. Så för att man ska kunna få sin egen dua accepterad och för sin broder, så ska man ha ett rent hjärta och verkligen hoppas för den personen att man ska göra något.